Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM har kommit med en rapport som heter Psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning, en kunskapssammanställning. Och jag säger god morgon till utredare och projektledare Cecilia Lövberg på SPSM och Annika Wallin, författare till rapporten. Välkomna!
Tack! Tack!
Det här är ett regeringsuppdrag som SPSM och 24 andra myndigheter har fått för att ta fram underlag för en kommande nationell strategi för en jämlik psykisk hälsa för alla i Sverige och för att motverka självmord. Vad är det just ni har tittat på, Cecilia?
Jo, men vad vi har gjort, det här är ju en del då av ett underlag som vi lämnar in till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen som är samordnande myndigheter i det här uppdraget. Och vad vi ville undersöka det är vad har vi för kunskap om elever med funktionsnedsättning och deras psykiska hälsa, framförallt i skolan. Vad vet vi om deras situation idag? Och vi vill ta ett ganska brett grepp, så vi har ju tittat då nationellt, det vill säga vad finns det för nationella undersökningar och vad berättar de? Och vi har också velat titta närmare på de grupper av elever med funktionsnedsättning som vi också bland annat har i våra specialskolor.
Hur mår barn och unga med funktionsnedsättning då jämfört med andra barn och unga, Annika Wallin?
Ja, man kan väl säga att i våran genomgång så kan man ju se att majoriteten av de här barnen och ungdomarna mår ganska bra. Men på gruppnivå kan man ändå se att det finns en stor skillnad jämfört med barn utan funktionsnedsättning. Och vi kan ju se att man rapporterar lägre trivsel och mer psykiska besvär än barn och unga utan funktionsnedsättning. Men man kan också se att det finns en ganska så stor skillnad inom gruppen. Det går inte att dra alla över en kam, utan vi ser att resultaten beror både på kön och typ av funktionsnedsättning. Så flickor kan man ju säga att de rapporterar högre förekomst av psykiska besvär än pojkar med funktionsnedsättning. Och det är ett liknande mönster som finns bland barn och unga generellt. Sen kan vi också se då att pojkarna, de rapporterar då sämre trivsel i skolan, lägre måluppfyllelse och mer olovlig skolfrånvaro än flickor med funktionsnedsättning. Men vi kan också se att det här skiljer sig ganska mycket beroende på vilken typ av funktionsnedsättning man har.
Har ni tittat på barn och unga med synnedsättning och blindhet?
Det här är en av de grupper där det finns. De försvinner ganska ofta i de större undersökningarna, för det här är små grupper med specifika förutsättningar. Och i stora undersökningar så kommer sällan de här grupperna fram. Men på det stora hela kan vi ändå våga dra slutsatsen att de följer det mönster som finns generellt. Det vi kan hitta visar att det finns en ökad utsatthet för psykiska besvär. Och till exempel där man kan se att en del rapporterar ensamhet till exempel. Man känner sig ensam och har inte så många andra heller, kanske i sin kommun och sin närhet, som har just precis synnedsättning.
Varför finns det så lite information kring hur barn med just synnedsättning mår?
Den här gruppen är ju ganska svår att beforska, därför att vi vet att det är en liten och väldigt heterogen grupp. Alltså den här, det föds ju ungefär 7 stycken barn per år, och nu pratar jag om blindhet, alltså 7 stycken barn per år med blindhet i Sverige, och de har flera har ytterligare funktionsnedsättning. Det är en svår grupp att dra generella slutsatser utifrån eftersom det är så få individer. Och sen när det gäller gruppen med synnedsättning i stort, där det inte bara handlar om blindhet, det är fortfarande en väldigt liten grupp. Och sen har vi inte så mycket forskning som pågår kring den här gruppen just när det gäller psykisk hälsa. Vi kan också titta på forskningen som finns internationellt, så finns det ju en hel del om synnedsättning. Men det är svårt att generalisera de resultaten till en svensk kontext, eftersom vi i Sverige är ensamma om, eller inte helt ensamma om, men ja, det är inte så många länder där de här eleverna går i grundskolan, utan många andra länder väljer att ha specialskolor för sina barn med svåra synnedsättningar.
I er rapport så har ni även spaltat upp då beroende på vilken typ av funktionsnedsättning man har. Ni gör skillnad mellan fysisk funktionsnedsättning och till exempel neuropsykiatrisk som ADHD, ADD, och sen har ni dövblindhet och blinda, och jag har säkert missat några till. Ni har ju ändå de kategorierna, då är det väl väldigt viktigt att det finns information. Vad är det för vits annars att ha alla de här underkategorierna? Cecilia Löfberg.
En vits med det var ju, alltså i det här regeringsuppdraget för där vi ska ta fram ett underlag om våra målgrupper, så var vi ju, vi hade ju misstankar om att om man börjar titta på elever som har olika funktionsnedsättningar så kanske man inte kommer att få ett så tydligt resultat. Och det var igen, det är också ett av syftena, att faktiskt undersöka, men vad vet vi då om vi tittar mer nära specifika grupper av elever med funktionsnedsättning. Och det är ju också ett sätt att synliggöra de här grupperna och tydliggöra att här behöver vi behöver veta mer. Vi har inte så mycket kunskap om de här eleverna. De här eleverna behöver uppmärksammas, och det här är ett sätt för oss att göra det.
Hur ska ni få den här informationen? Ska ni göra egna undersökningar?
Det vet jag inte just nu, men vi har ju ambitionen att till exempel så har vi ju en pågående systematisk översikt just nu som ska titta på just elever med synnedsättning och deras förutsättningar i skolan. Och när det gäller just psykisk hälsa så är det inte helt klart än om det här är någonting som vi kommer att fortsätta ta fram kunskap om. För just nu så handlar det om att det här är inom ramen för just ett specifikt regeringsuppdrag. Och det här regeringsuppdraget då ska ju vara, kommer att lämnas in till regeringskansliet i september 2023. Och efter det så får man ju se då vad det blir för strategi och vad det blir för vidare förutsättningar för bland annat då SPSM att jobba på olika sätt med psykisk hälsa för de här eleverna.
För er sammanställning, den utgår ju från undersökningar som bygger på data från 2008 till 2012, och det är ju rätt gammal information. Finns det inte nyare undersökningar?
Det var lite förvånande tycker jag att det var så svårt att hitta stora nationella eller regionala undersökningar som tittade på psykisk hälsa och också speciellt då zoomade in gruppen med funktionsnedsättning. Att det fanns så lite där data var insamlat efter 2012.
Varför ser det ut så här?
Ja, det blir en kvalificerad gissning i det här fallet. Men vi vet ju att de här frågorna var på tapeten ganska mycket kring just funktionsnedsättning och psykisk hälsa. Där runt 2000, ja, de här år 2012 och 2011. Då gjorde man ju ett försök med en stor nationell undersökning kring psykisk hälsa som man hade som ambition, som jag förstår det, att återupprepa ett antal gånger för att just få in mer data. Nu blev det inte ytterligare någon sån här stor rikstäckande undersökning, utan istället har det gjorts mindre och mer regionala återkommande undersökningar. Men då tog man ju ett krafttag.
Annika, får jag bryta in? Det har ju kommit precis ganska nyligen faktiskt ett regeringsuppdrag som har gått ut till ett antal myndigheter där myndigheterna ska göra systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken och rapportera tillbaka till regeringen. Och där så föreslår man också just nulägesanalys för målgrupperna. Och det är möjligt, eller det kan ju vara en förhoppning i alla fall, att det här återigen sätter de här grupperna på agendan och att vi kommer att få mer aktuell kunskap. Jag hoppas det i alla fall.
Vad är det de här barnen med synnedsättning beskriver i sitt mående?
Ja, det är ju ensamhet, men det är också stress, kan vi se. Att flickor med synnedsättning rapporterar en hög nivå av stress i skolvardagen. Och sen Ja, men som sagt, ensamhet. Men det är ju precis som andra grupper med funktionsnedsättning handlar om. Alltså kroppsliga besvär som ont i magen och man har ont i axlarna, man känner sig yr. Och stressrelaterade symptom helt enkelt. Och sen att man kan känna sig nedstämd.
Om man då jämför barn och unga med funktionsnedsättning jämfört med andra barn och unga, så hur mycket sämre mår de?
Och det där skiljer sig så himla mycket beroende på vilken undersökning du tittar på. Jag tycker också att jag vill poängtera att faktiskt merparten av barnen med funktionsnedsättning mår rätt så bra. Det får vi inte glömma bort heller. Men däremot så är andelen som rapporterar att man har psykiska besvär högre. Men vi såg ju utsattheten för mobbning till exempel, som ju var, tycker jag, anmärkningsvärd i gruppen som helhet med funktionsnedsättning. Att det var dubbelt till 4 gånger högre risk att bli utsatt för mobbning när man har en funktionsnedsättning än när man inte har det.
Vad får det här för konsekvenser på längre sikt att barn och unga med funktionsnedsättning mår sämre än andra barn? Och att barn just med synnedsättning också upplever en stor ensamhet och isolering och mer utsatta för mobbing i skolan. Cecilia?
Det är ju verkligen en svår fråga att svara på. Alltså, vi har ju inga fakta kring det som det ser ut nu. Men vi vet ju att skolgången för alla barn och unga i Sverige är väldigt viktig för att senare kunna etablera ett bra socialt liv och ett bra arbetsliv. Så på en sån generell nivå så kan man ju säga att det får konsekvenser på olika sätt. Vad vi vet, det är ju den kunskap som finns, det är ju att barn och unga som inte når målen i skolan har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, och det leder i sin kan i sin tur leda till psykiska besvär eller psykisk ohälsa senare i livet. Men återigen, här behöver vi ju mer kunskap för att kunna säga någonting om just de här grupperna.
Nästa etapp i regeringsuppdraget som både ni och de andra 24 myndigheterna har fått är att ni gemensamt ska ge förslag då på mål och prioriteringar som sen ska bli underlag till den kommande nationella strategin. Men kan ni redan nu säga något om vad SPSM föreslår för åtgärder för skolan då för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga med funktionsnedsättning och kanske särskilt för barn med synnedsättning och blindhet?
Ja, det vi föreslår bland annat då, det är ju att just vi skriver ju fram vikten av att få mer kunskap, och där föreslår vi ju att när det gäller nationella och regionala undersökningar att man i större utsträckning arbetar med att anpassa metoder för insamling av data så att de här grupperna får möjligheter att vara med i undersökningar i större utsträckningar. Eventuellt så behöver man anpassa frågorna i större utsträckning. Man kanske behöver ha telefon eller möten i större utsträckning för att intervjua.
Och att man kan också svara med punktskrift.
Det låter ju rätt självklart, tänker jag 2021, att barn och unga då ska kunna få frågor som är specifika för den funktionsnedsättning man har och på det media som man behöver.
Som vanligt så är det ju så att om man verkligen vill ha svar från de här elevgrupperna så måste man lägga den tiden. Det går inte att skicka ut dem. Det är många av de här stora nationella undersökningarna som har gått centralt, och det sker i tusentals barn och unga som svarar, och då har man kanske tagit den enklaste vägen och gjort det på ett sätt. Till stor del är det en fråga om både prioriteringar men också resurser och tid då. Att man måste tycka och verkligen att det är värt det och att det är viktigt, de som gör de här undersökningarna.
Är det något som SPSM kommer trycka på?
I våra förslag då till det här underlaget. Så vi trycker ju på det här då. Och sen, men sen ska ju det här, vi ska ju gemensamt bearbeta de här underlagen, och det är ju en process, och det är ju 25 olika myndigheter med olika underlag. Men det här är ju så att säga de grupper som vi kommer att värna om och som vi kommer att arbeta för att föra fram på olika sätt i det här underlaget till den nationella strategin.
Jag säger tack till utredare och projektledare Cecilia Lövberg på Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM.
Tack så mycket.
Och Annika Wallin, författare till rapporten.